Matteus 11, 28-30, lyder så här. Jesus sa det: kom till mig alla ni som är tyngda av bördor, så ska jag skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär om mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. I början av min karriär i Jönköping faktiskt, när jag jobbade där, så hade jag en begravning för en man som inte tillhörde församlingen, men som vi hade en ganska stor kontakt med, familjen där, eller hans fru också. De hade inga barn. Änkan var naturligtvis närvarande där och var i mitt tycke ovanligt förtvivlad vid tillfället. Till saken hör att jag kände till förhållandena där i den här familjen, eller det här paret. Och jag visste att det här förhållandet hade varit minst sagt stormigt. De hade som sagt, ska vi säga, hade det varit ett par generationer yngre så hade de absolut inte levt ihop längre. Den saken är klar. Nu är båda döda, det är väl okej att tala om detta. Under sitt liv så hade den här mannen då agerat extremt självsvåldigt, skulle jag påstå. Gjort saker, köpt saker, bestämt saker som fick långtgående konsekvenser utan att hans fru överhuvudtaget varit informerad. Det var inte så att han slogs eller så där, det var inte det det handlade om. Men i fråga om både relationer och om pengar så blev hon bedragen idligen. Och hon visste att hon hade blivit bedragen och ändå var hon kvar. Det var alltså ingen lycklig människa där, så att säga, på det stora hela, som den här dagen då begrät sin man. Och jag frågade en kollega långt senare, alltså, eller senare till, för var kom den här förtvivlade gråten ifrån? Rimligtvis skulle hon ju knappast vara glad, va? Det kan man ju förstå, men kanske ändå lättad eller vemodig. Men den där gråten, den där hjärtskärande gråten, var hörde den hemma? Kollegan svarade, och det här har jag burit med mig faktiskt resten av livet, för det är väldigt tänkvärt. Kollegan svarade så här: hon grät nog inte över sin man i första hand, utan hon grät över livet som sådant. Begråter livet. Och så är det väl kanske. När vi gråter är det inte alltid att säga våra förluster här i livet vi begråter, utan vi begråter livet i sig självt emellanåt. Då kan man fundera över hur den här texten då kommer in, eller hur den kan komma in här. Jo, jag tänker så här, alltså Jesus förutsätter ju uppenbart att människor är tyngda av bördor ibland. Inom lagreligionerna då, inom mosaisk lag då, judisk lag, som är det här sammanhanget där Jesus då befann sig, men även muslimsk lag då i våra sammanhang i högre grad, så tjänar ju lagen till att ge tydliga regler som ska lätta människans bördor. Och det är ju både logiskt och vackert och rätt tänkt. Problemet är ju bara att lagar och regler sällan gör om verkligheten. För att fritt citera Paulus då, mycket fritt, alltså: det som händer när man stiftar många lagar är ju att man får fler brottslingar. Eller hur? Och det här är ju någonting som varenda fiskare och lantbrukare och så vidare då har fått bitter, och övriga folk också bittert fått erfara i modern tid. Till exempel är att EUs stora regelsystem gör mig till en brottsling med sina många föreskrifter. Jag kan ju inte ens elda ris idag utan att begå ett brott. Lagen som alltså skulle lätta våra bördor blir i sig själv den tyngsta bördan för oss när vi lever. Och den här kvinnan då som levde olycklig med den här mannen i ett helt liv gjorde det för att hon ansåg att det var en synd att skilja sig. Mannen var alltså bara den ena bördan. Troheten då mot honom och mot buden var ju den andra bördan och vad jag förstår då kanske den tyngsta. Men lag förutan då så finns det ju ändå bördor som inga goda råd eller inga kloka åsikter kan göra någonting åt. Alltså all den gråt som hörs över jorden och som kommer ifrån dem till exempel som flyr från sina hem, sina länder, sina vänner och anhöriga bara för att mäktiga galningar har bestämt sig för att förgöra världen. Och som skäl då för dessa ohyggliga handlingar då så anger de dessutom djävulskt nog argument såsom sanning eller rättvisa eller i värsta fall Gud själv. Gråten, om än i mindre omfattning, hörs också från en del av oss då icke just drabbade just nu i alla fall, som kanske också vill hjälpa alla. I alla fall många, eller åtminstone några, och kanske bara för vår hjälpa någon eller kanske ingen alls. Gråten, om än i mindre omfattning, hörs också från oss som under årtionden odlat vackra värderingar om fred, om rättvisa, om jämlikhet. Och sen när vi inser att vi inte kan hjälpa någon överhuvudtaget genom att bara tycka saker. Gråten hörs också ibland från vårt västerländska, demokratiska, marknadsekonomiska, sekulariserade kultursjäl. Vi som alltid vet bäst. Vi som alltid gör det rätta. När det ändå dagligen överallt blir fel. Varför gråter vi? Jo, vi begråter livet. Det Jesus talar om är ju onekligen trösterikt. Men, tänkte jag när jag funderade på den här texten, tröst är sällan eller aldrig en lösning på ett problem. Det här har jag i alla fall fått inpräntat i mig sedan jag nått vuxen ålder. Alltså tröst är till för barn. Små barn som precis har börjat sin vandring på detta livet. Tröst kan också vara för gamla eller sjuka som närmar sig slutet på denna livsvandring. I de lägena är trösten accepterad. Då är den relevant. Men i övrigt så misstror vi tröst i vårt högeffektiva samhälle och kallar det föraktfullt för klapp på axeln eller snuttefiltar eller rent av korrupt beteende när vi av ren mänsklighet stöttar någon som har hamnat i klistret istället för att ställa till svars och ställa till svars och ställa till svars. Vi kallar det för verklighetsflykt och lögnaktighet när vi istället för att säga sanningar rakt i ansiktet, när vi istället för att kräva egen ansvar, handling och nya tag, bara helt enkelt tröstar. Då säger vi att vi gör mänskligheten en björntjänst. Tröst är för barn, jag inser det. Det var som barn min mamma och pappa satt på min sängkant. Kände på pannan om jag bara hade feber eller om jag var ledsen och sa att jag inte behövde vara ledsen. För att det fanns inget att vara ledsen för egentligen. Eller om jag hade ställt till det riktigt ordentligt och de vuxna sa, det gör ingenting. Vi löser det. Det var när man var barn som det verkligen fanns en gräns för vad man behövde utstå i livet. Alltså det är inte alla barn förunnat, jag vet det. Men det är ändå någonting som vi tycker borde finnas för alla barn. Tröst. Det här när någon kom in till mig och satte sig på sängen, som jag sa, en ruggig novembermorgon och sa, idag Anders, får du vara hemma från skolan? Och på hemvägen så ska jag köpa både Kalle Anka och lite sjukgodis åt dig. Det hände då, men aldrig nu. För därför att jag är vuxen. Och jag har fullt ut ensam ansvarig för mitt liv. Och kan ställas till svars för allt det jag gör. Med rätta. Idag finns ingen gräns för vad jag skulle kunna tvingas få utstå. Inte ens i Sverige. Jag kan ärligt talat i mina absolut svartaste stunder faktiskt till fram emot den där nästa gången när tröst blir något som jag faktiskt får acceptera. Om jag nu förunnas det, vem vet? Om jag har turen att under omsorg få sluta mitt liv värdigt med någon vid min sängkant som ger mig tröst. Vi begråter livet, så här. Det finns tusen skäl att begråta livet. Men tröst är inget gångbart begrepp i vår värld när det gäller vuxna och aktiva människor. Men att trösten faktiskt förringas och till och med ibland anses som skadligt, förädiskt i västerländsk effektivt hyperpragmatisk kultur beror väl på att vi tror faktiskt att vi kan lösa alla, jag menar alla problem, bara vi anstränger oss och tar ansvar och kräver ansvar av varandra. Vi har alltså förlorat förmågan att förtrösta, konstaterar jag. Vad är det för ord? Funderar man ju vidare då. Förtrösta. Trösta före. Förtrösta. Tröst inför det som kanske kan komma att ske. Tröst inför det som jag ännu inte vet något om. Tröst, fortsatte jag sen att fundera, bara att säga till mig själv efter att fler tankar kommer till en. Tröst befriar inte från bördor. Vem i hela världen har påstått det? Trösten är väl aldrig ett alternativ till hjälp? Har någon sagt så? Sa min mamma det när hon satt vid min sängkant, så lärare hon var? Var tröst ett alternativ till skolan? Är den tröst vi får när någon kanske sitter på sängkantet vid vår dödsbädd, är trösten ett alternativ till döden? Det är klart det inte är. Trösten tar inte bort verkligheten. Trösten ersätter inte bördorna. Den gör bördorna lättare. Den skänker lite vila. Så tillvida har de alla dessa ansvarsivrare naturligtvis rätt. Men vi har aldrig påstått att tröst är ett alternativ till en bättre värld. Det är som Jesus säger. Varför ska du missunna dig din tröst? Bara för att du inte är barn. Bara för att vad du nu själv vet inte precis ligger för döden just idag. Vi begråter livet allt som oftast. Inte för att vi inte gör vårt bästa. Utan för att bördorna ibland blir för tunga. Kom då till mig, säger Jesus. Inför stränga präster och skriftlärda som kräver människorna på sina liv. Kom till mig, säger han, och talar för Gud om hur Gud verkligen är. Varför säger han så? Jo, för att vi behöver trösten för att kunna uthärda ytterligare ett stycke på den här vägen. Han skulle lika gärna kunna ha sagt, som jag tror att han faktiskt sa, om du är tyngd av bördor, om du är tyngd av bördor, så kan jag komma och sitta vid din sängkant en liten stund om du vill. Vi ber. Herre, tack för din närvaro i våra liv och för att du inte överger oss. Att du vill göra våra bördor lättare.